Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det är 25 år sedan Thomas Ravelli gjorde sin sista match i Champions League och avslutade karriären i IFK Göteborg. Om han spelade ett år till i USA och gjorde ett kort inhopp i moderklubben Öster var insatsen mot Bayern München hösten 1997 den sista på hög nivå. När jag träffade målvaktshjälten från VM 1994 hösten 2016 berättade han om varför han valt att inte jobba inom fotbollen, om hur han hanterade omställningen när han slutade spela fotboll, om föreläsningarna och tv-jobben samt om hur han upplevde sig marginaliserad i Blåvitts styrelse och därför hoppade av. Thomas Ravelli talade även om 94-nostalgi, om att de är ett bra kompisgäng, om saknaden av Claes Ingesson och att han inte tog illa vid sig av vad Ingesson skrev om målvakten i sina memoarer. Ravelli förklarade även hur förvånad han var över hur han uttryckte sig som spelare, om de efterföljande rubrikerna och om att han aldrig fick chansen att tjäna de stora pengarna.
Miodrag Belotedic, Valencia, Spanien. En av de mer rutinerade i det rumänska landslaget mot Thomas Ravelli. Nu är det spänt. Sjätte omgången.
Vad kommer du stå på din gravsten?
Vad ska det? Här ligger en kille som har slängt sig åt rätt håll en gång i sitt liv.
Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli
är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
Det där var Lasse Granqvists klassiska referat i Radiosporten av den där straffräddningen mot Rumänien som förändrade Thomas Ravellis liv. Från att ha varit en ganska ifrågasatt landslagsmålvakt inför VM blev han folkkär över en natt. För alltid förknippad med den där magiska VM-sommaren 1994 där Sverige tog brons. Men det finns fler sidor av Thomas Ravelli. Och i den här podden pratar vi bland annat om varför han aldrig riktigt fick någon proffskarriär utomlands trots storspel i både VM och Champions League.
Vi var ju livegna på vår tid. Alltså klubben ägde oss. Efter VM här så var ju, om det var Porto eller Sporting Lissabon som till och med var uppe här och ville köpa mig. Men då har jag hört rykta som att både Thomas Wernersson och Gunnar Larsson gömde sig. De ville ju inte sälja mig då.
Och Ravelli, som ju vaktade målet i IFK Göteborg under dess storhetsperiod i början av 90-talet, berättar att han nu knappt har någon kontakt med någon i klubben. Och han tycker att en del spelare i IFK Göteborg är klart överbetalda.
Det är ju för höga löner hos vissa spelare. Det är ju självklart att man kan inte ge en spelare som knappt landslagsmässig 200-300 000 i månaden. Det funkar ju inte.
Och den tidigare landslagsmålvakten anser att Sveriges landslag är väl rustat på målvaktssidan, trots att Andreas Isaksson tackat för sig i blågul.
Det är lite mer jäkla anamma i Robin än det var i Isak, känns det som. Och han är ute och plockar ett inlägg och tar för sig straffmålet också. Så att jag är imponerad.
I podden så berättar Thomas Ravelli om hur förbundet uppvaktade honom när han satte rekord i antal spelade landskamper. Och om de där kontroversiella utspelen till bland annat Pascal Simpson under sin karriär. Och om sin styrelseroll i Blåvitt som slutade med att han blev marginaliserad. Och om karriären som entreprenör ihop med tvillingbrorsan Andreas Ravelli. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder.
Vad sa du?
Ålder.
Hur gammal jag är? Jag är 57 har jag blivit. Så gammal är jag.
Bor?
Jag bor i Mölnlycke, strax utanför Göteborg, uppe på en bergsknalle med skogen bakom och frisk luft.
Familj?
3 barn. Kristoffer, född 88, Josefin 93 och Josefin 91, Emily 93. Och sen har jag en fru som heter Katrin.
Yrke?
Yrke. Entreprenör. Jag är föreläsare. Konferensier och sådana jobb gör jag.
Utbildning?
Gymnasiet. Samhällsvetenskaplig linje i Växjö.
Lön?
Lön. Och jag är ju egen företagare så att jag kan ju plocka ut den lönen jag behöver. Jag vet faktiskt inte vad jag tjänar. Kanske 350 000 kanske jag tar ut per år.
Vem är tidernas största fotbollsspelare?
I Sverige?
Nej, vem du tycker det kan vara i världen.
Tidernas största fotbollsspelare? Jag är så gammal så jag säger ju Pelé.
Vilken är din största fotbollsupplevelse?
Ja, det är ju en självklar fråga och ett svar på den också. Så att det är ju VM 94, det är ju den absolut största upplevelsen jag har med.
När du spelade, vilken egenskap kunde du uppskatta hos en motståndare?
Oj. Jag brukar säga så här. Alltså när jag blev riktigt tokig på plan, det var när folk filmade och fuskade. Det blev jag arg på. Så att de spelare som hade en ärlighet när de spelade och var duktiga, exempelvis Marco van Basten, de gillade jag.
Det är ju alltid mycket snack på planen. Vad brukar du få höra?
Ja, motståndarna hörde man inte så mycket, tycker jag. Och jag har ju en bra hjärna som glömmer fort och förtränger fort om jag blivit utsatt för någonting. Så att man kastade väl lite okvädningsord och skojar till det på plan också. Det jag har hört mest är ju från publiken på som har tittat. De har ju sagt ett och annat som man inte får säga nu för tiden, för då hade man blivit anmäld.
Vilket är ditt favoritlag?
Ja, jag har alltid gillat Bayern München utomlands. Jag har i Sverige har väl haft Åtvidaberg där jag uppvuxen. Jag tänkte ju alltid så här när pappa var ju lagläkare för Åtvid på 60-talet. Med Julle Gustafsson som tränare. Och jag kan ju nästan hela laguppställningen från 60-talet. Då tänkte jag så här, när vi flyttade till Växjö då, 69, tänkte jag, när jag blir riktigt duktig fotbollsspelare, då ska jag gå tillbaks till Åtvid gratis och spela, stå i mål där, tänkte jag. Så att Åtvid var mitt första lag. Och sen spelar jag i Öster. Det är klart att jag håller på Öster och IF Göteborg också. Det är ju 3 lag jag har i mitt hjärta.
Hur mycket tippar du på fotboll?
Du, jag tippar inte alls. Jag har aldrig fastnat för det där med spel överhuvudtaget.
Vad är lycka för dig?
Lycka för mig är att sitta med min familj och äta en god middag en lördagkväll ute på altanen och dricka ett glas rödvin. Och alltså att man kan prata med varandra och alla är friska, det är lycka för mig.
Vilken levande person beundrar du?
Oj. Jag tycker väl att Barack Obama tycker jag väl har gjort det han har kunnat, även om man förväntat sig mer utav honom. Men han är otroligt vältalig och har sunda åsikter, tycker jag. Så honom beundrar jag.
Vad kommer det stå på din gravsten?
Oj. Vad ska stå?
Här ligger en kille som har slängt sig åt rätt håll en gång i sitt liv.
Vilket yrke är du glad att slippa?
Oj. Ja, det är nog flera yrken. Alltså, polis skulle jag inte vilja vara i dagens läge. Socionom skulle jag inte vilja vara i dagens läge. Sen skulle jag inte klara av att se barnen som är sjuka. Och det hade jag inte klarat av. Att jobba som barnläkare och ta hand om barn som är allvarligt sjuka.
Vilket ljud gillar du?
Jag gillar när jag sätter på en DVD på min TV med ett bra ljud och då ska Bee Gees sjunga. Det gillar jag.
Vilken är din favoritsvordom?
Jag har ju faktiskt förändrat mig lite grann där. Jag uttrycker mig inte på det viset utan jag använder andra typer av svordomar. Och när jag var med Mästarnas mästare så hörde ju folk detta. Sen när jag blir arg så säger jag Sunes jul eller Sunes sommar eller så säger jag Baltasar säger jag också. Så att jag försöker undvika svordomar så stor utsträckning som möjligt.
Svarthuvud sa att Pascal efter en situation där han gav Jonas Olsson en armborg i ansiktet. Då blev jag tokig. Men jag har ju bett om ursäkt till Pascal personligen också. Så.
Vi gjort det?
Ja, jag menar ju inget illa med det egentligen. Utan det var ju en groda som slank ur en i stridens hetta och jag var absolut inte i balans under matchen. Fick stå där i 45 minuter i första halvlek och ta emot en massa ännu värre än tillmälen ifrån Black Army som gjorde att jag blev totalt ur balans.
Ravelli säger till mig att han blir häcklad av AIK och klacken en hel halvlek och han helt knäckt och förstörd och han tänkte inte stå andra halvlek men han gjorde det och det som förvånar mig är att när han väl har blivit häcklad, hur han kan då bara häckla mig då i det här fallet, det förstår jag inte riktigt.
Jag är en normal människa, jag är ingen övermänniska, jag säger saker och ting fel. Jag menar ingenting med det, jag hoppas verkligen att de som känner sig illa berörda godtar min ursäkt. Pascal har gjort det, även om han tycker att det är fel att jag säger på det viset, och det tycker jag också. Alla, det finns inga övermänniskor, alla gör vi fel här i livet.
Det där var en ångerfull Thomas Ravelli som talade ut i SVT:s Sportspegel 1995. Hans påhopp på Pascal Simpson kom förvisso efter han blivit rejält provocerad av AIKs klack under en bortamatch. Men det var inte enda gången som Ravelli var i blåsväder under karriären. Han hade ett kraftfullt temperament på planen och idag har han svårt att förstå hur han kunde bete sig som han gjorde.
Vi sitter här hemma i ditt kök och pratar och undrar man hur aktiv är du inom fotbollen idag?
Jag är nog inte aktiv överhuvudtaget. Jag tittar på fotboll på TV. Jag går inte så ofta på matcherna längre för jag tycker det är ganska omständligt att ta sig till matchen. Jag behöver inte själva upplevelsen längre utan jag vill se matchen i lugn och ro och kunna se repriserna och se hur man lägger upp det hela på ett annat sätt.
Saknar du inte fotbollen?
Nej, jag saknar inte fotbollen överhuvudtaget. Jag spelade ju fotboll så otroligt länge. Jag började faktiskt redan som 15-åring och spelade i Östers B-lag. Det var ju på elitnivå. Jag spelade med gubbar som var födda 1936. Och sen spelade jag fram tills jag var 40 år. Så att hela mitt liv var ju fotboll och det var ju den här känslan av att man aldrig fick bestämma själv. Man skulle gå i grupp och man skulle passa tiderna. Man skulle träna vid en viss tidpunkt. Man fick aldrig bestämma själv någon gång. Och när jag slutade med fotboll så kände jag, gud vad skönt att få bestämma vad man själv vill göra. Men jag var involverad i fotboll ett tag efter att jag hade slutat också. Men sen kände jag, nej, det räcker för mig nu.
Kände du inte en vilja av att göra det på ditt sätt så att säga? Man ser ju ändå många av dina gamla lagkompisar som har olika roller inom fotbollen.
Det är klart att min Filip och Andreas tränade ju Östers IF i Allsvenskan 97. Och han var ju utespelare och mittback och sådär. Så han hade väl kanske mer att ge. Jag var ju målis och jag kan ju tänka mig att målvaktstränare jag kunnat bli. Men jag kände återigen det där att då är du borta så himla mycket. Nu går kaffemaskinen igång.
Ja, det är lugnt. Den går igång av sig själv.
Ja, den rengör sig lite grann. Eller? Nej, men just den här känslan av att man återigen skulle vara borta så himla mycket. Du vet, vi var ju borta under våren exempelvis. Då spelar man i Blåvitt. Då var vi borta en vecka. Var alltid borta när frugan fyllde år. Andra veckan i januari. Och sen var man hemma någon vecka så stack man iväg med landslaget på januariturnén. En och en halv, två veckor. Och sen var man hemma en vecka igen och så var det nästa träningsläge. Så just det här känslan att vara hemifrån och inte kunna vara med sina barn. Det där saknade jag. Och det fick jag ju uppleva då när jag slutade. Och jag kände att det var otroligt skönt. Komma hem en fredag, nu är jag ledig. För mitt problem var ju att när vi spelade på en söndag med Blåvitt i Allsvenskan, då gick jag in i mig själv redan på fredagen. Då skulle jag ju äta ordentligt, sova ordentligt, ingen fick störa mig och min fokusering var på matchen på söndagen. Så att jag var ju aldrig här och nu egentligen, utan min hjärna var alltid på fotbollsplan med förberedelse och så vidare. Så att, det där var ju därför jag slutade. Jag hade ju orkat spela rent fysiskt sett, hade jag kunnat spela flera år till.
Många pratar om att det är svårt att sluta och gå från liksom de där kickarna och uppmärksamheten. Hur var det för dig?
Det var jättetufft för mig. Jag kom hem från USA 98. Och då ringde Blåvitt mig. Eller Östers IF spelade jag för 99 på våren då, för de hade problem med målvakterna. Och så ringde Roger Gustafsson mig och bad mig ställa upp som backup bakom Bengt. Så att jag hade jag slutade ju inte så där abrupt bara, utan jag kunde ju förbereda mig mentalt. Men sen fyllde jag 40 också samtidigt och våren 2000 då gick jag omkring och tänkte, vad ska jag göra nu med mitt liv? Alltså jag måste ju hitta någonting som jag verkligen vill göra. Och då hittade jag det här med föreläsningar och det har jag jobbat med sedan dess. Och då jobbar man kanske en till två dagar i veckan och åker iväg och snackar för företag och liknande vid kickoffs och sådär. Så att det har jag gjort sedan dess. Och det är ju precis det här jag sökte när jag spelade fotboll. Att ha en plattform att stå på samtidigt som jag inte behöver jobba precis varenda dag och kan vara hemma med barnen. Så det var nästan mitt mål egentligen också som fotbollsspelare, att kunna ta hand om familjen, för att den betyder oerhört mycket för mig.
Hur var det när rampljuset slocknade?
Det gjorde det aldrig riktigt för mig. Om någon konstig anledning så ringer SVT och TV4 och produktionsbolagen mig och frågar, vill du vara med på det här? Och jag har ju fått göra en massa TV-program och få vara med i olika saker som gör att folk inte glömmer bort mig. Så på något sätt. Och just den här VM 94-händelsen, den har ju etsat sig fast hos många människor. Det var många som tittade på det här och känner en glädje av att vi lyckades. Så att jag, till och med barnen i dagens läge ser mig. Jag var ju med i den här Mästarnas mästare och vann det där. Och det var jättemycket barn som tittade på det här. Jag var med på någonting som man lär sig rida. Stjärnhoppningen heter det. Och det är många barn som tittar på det. Då håller man sitt namn ajour då.
Hur medveten är du om det? Att ja, men det är viktigt att vara med om det. Och när de ringer från produktionsbolag med olika förslag. Ja, men det är nog bra för mig att hålla namnet vid liv.
Vill du att jag ska vara ärlig?
Ja, jag vill att du ska vara ärlig.
Ja.
Det är ju därför du sitter.
Ja, du, men det är ju självklart att jag tackar nej till mycket också. Jag försöker väl vara med i de produktionerna som jag själv kan stå för. Skulle jag inte tycka att det var roligt, och syns ju det på mig. Att man gör en sak bara för att man ska. Och man har en underförstådd tanke att det här, jag ska nog vara med på detta för att det är bra för mitt marknadsvärde. Men självklart, jag tänker i de banorna mycket på grund av det jag gör. Alltså det här med föreläsningar är jätteviktigt, att man syns. Annars blir man inte anlitad. Och likadant med det här nya nya företaget som jag och min bror har startat. Där vi säljer kläder och till idrottsföreningar, skolklasser som säljer det vidare. Då gäller det att mitt namn Ravelli, det står ju på kläderna också. Att, det, att folk vet vad det är för någonting.
Om man tänker när det gäller liksom att hålla namnet Ravelli vid liv och koppla det till fotboll. Är det viktigt eller är det mer, gäller det andra grejer liksom?
Nej, det är inte viktigt. Att, ja, fotboll kommer jag ju alltid bli förknippad med. Inte bland dagens ungdom, det blir ju nästan som med Gunde Svan. Alltså, de vet ju inte att han har varit en fantastiskt duktig skidåkare. Utan i början när han var med Fångarna på fortet så, jaha, det är han som är programledare. Inte att han har vunnit OS-guld och VM-guld och sånt där. Så att, för mig är det inte så viktigt att jag blir förknippad med fotbollen. Utan det är mer att man blir förknippad, att man är en trevlig och ödmjuk människa som försöker göra gott i livet.
Vad, när du åker ut och föreläser, vad är det du, är det bara att visa upp lite medaljer och dra lite anekdoter från omklädningsrummet? Ja. Eller vad är det du ger? Liksom?
Alltså, jag har ju haft så otroligt många tränare i min karriär som jag har tagit intryck av. Jag har träffat mycket folk och fotbollsspelare och människor som har gjort avtryck på mig. Och jag har ju tagit med mig mycket av deras tankar som jag omsatt till mina egna. Och jag talar väldigt mycket om att våga. Att rädslan styr i våra liv. Att du får en förändring i ditt liv. Att exempelvis att du får sparken eller blir permitterad. Och oftast är det ju så att folk blir livrädda. Man går omkring med en ångest. Företaget går inte bra och jag kanske får sparken. Och när det sen sker så omsätter man den här, de som är duktiga på det här, omsätter det till något positivt. De byter inriktning, de får kanske ett bättre jobb och så vidare. Så att jag pratar väldigt mycket om individen, hur man ska kunna ta bort den här rädslan i ens liv. Att ta vara på den istället. Att den ska ge en kraft att förändra någonting. Men jag gör det på ett positivt sätt och jag tar ju mig själv som exempel att exempelvis när jag före VM var totalt nedskriven av massmedia och alla hatade mig mer eller mindre och jag omsatte detta till någonting som där jag lyckades då för att, och sen att ta reda på vilken typ av människa är du egentligen, vill du ha press på dig, presterar du bäst när allting är emot dig och när du har 10 knivar mot strupen, är du bättre då eller behöver du trygghet och lugn och att någon verkligen tror på dig och så vidare. Alla är ju olika. Så att man verkligen går in i sig själv och tar reda på vad är jag för människa? Vad behöver jag för att lyckas?
Du var ju på många sätt som målvakt, precis som du säger, att då inför VM 94 att du var ifrågasatt. Du var ju på något sätt en kontroversiell spelare som väckte mycket känslor. Jag menar, jag som är från Skåne minns ju dina fighter med Martin Dahlin i Malmö FF och liknande. Ja. Hur hanterade du det att du väckte så mycket känslor?
Alltså, det var ju, jag ville ju inte göra detta egentligen, men jag ville inte vara den här typen. Jag hade mycket hellre sprungit omkring och skrattat och varit glad och positiv jämt och ständigt. Men fotbollen var så oerhört viktig för mig. Jag kan ju tänka tillbaka till den här tiden att jag kommer ihåg att vi köpte ett hus här ute i Mölnlycke för 1,6 miljoner 1993. Och jag hade bara fotbollen. Och hade jag blivit skadad eller jag blivit petad, vad ska jag göra då? Då tappar jag aldrig. Jag tappar hela min trygghet, min plattform. Så att fotbollen i sig, att vinna matcherna var ju liv och död för mig. Det var som, jag vet inte om folk känner så i sitt arbete någon gång. Alltså att man, jag hade inte den här sociala tryggheten med att man kan få en ekonomisk ersättning om man blir sparkad och så vidare. Fotbollen var så oerhört viktig och då kanske man beter sig på ett visst sätt. Att man står här och gör saker och ting utan att tänka för att det är så viktigt för en. Man kan göra precis vad som helst för att vinna en match. Och då blir man så stressad kanske ibland att man då uttrycker sig på felaktigt sätt och man säger saker och ting på fotbollsplan i affekt och för att det är så viktigt då.
Jag menar, du hade ju dina strider med Martin Dahlin. Finns
ja,
ju...
Martin var väl inte så farlig.
Nej, och Pascal Simpson som ju alla AIK känner till. Du skrev fel sak till honom. Hur känner du efteråt när du tänker tillbaka på den tiden? Liksom att...
Nej, jag, som jag sa, jag hade önskat att jag hade varit annorlunda. Som jag var under VM exempelvis. Där allting funkade och jag hade ett otroligt självförtroende. Och då var man ju sprallig och glad och... Alltså, den pressen den fanns inte då på något konstigt sätt. Och det är klart att nu i efterhand så tänker man ju oftast, tänker jag ofta, men herregud, hur kunde du säga så? Varför gjorde du på det här viset? Men jag har ju, min hjärna funkar på ett väldigt bra sätt att jag förtränger eller glömmer bort saker och ting, både som jag själv har gjort. Jag ber ju om ursäkt, självklart, om jag säger något fel. Då ber jag om ursäkt och så försöker jag gå vidare. Och vice versa, om någon gör något dumt mot mig så förlåter jag oftast och går vidare. Men självklart, det är mycket saker som man har gjort och sagt som man ångrar.
Hur mycket hänger sånt kvar idag?
Du menar...
Ja, från andra människor.
Ja, det är klart att man, vissa oförrätter glöms ju aldrig bort. Det är ju självklart, men det beror ju på hur man säger det. Jag menar, säger man det i affekt och kanske inte menar saker och ting när man är arg och sådär, får man ju hoppas att man blir förlåten.
VM 94 var ju något helt fantastiskt, precis som du själv pratar om, och ni har ju blivit hyllade och heliga på många sätt. Och blev du aldrig själv trött på den nostalgin?
Nej, verkligen inte. Det är ju någonting man har gjort i ens liv som är så oerhört positivt. Och framförallt så har man ju, brukar säga det, jag får vara med i en liten kort sekvens i en annan människas liv. Jag får alltså vara med i de som har tittat på VM och de här matcherna. De vet ju hur de har varit. Så när jag träffar någon människa så är de oftast glada och har ett positivt minne till mig. Så att jag är bara så oerhört ödmjuk och tacksam att det gick så bra för mig personligen och för laget.
Ni spelade ju någon match mot Bulgarien nu nyligen. Det kändes lite kalkon. Jag menar, jag är ju del av det eftersom fyran sände den TV-tal. Men var det kalkonstämning när ni själva var med? Det kändes ju Per Gavelin med i laget
vi
som
fick
knappt...
Ja, vi fick ju ringa upp folk innan matchen. För vi fick inte upp fullt lag. Nej, men den där organisationen kring den här matchen var väl inte så bra. Men
hur känner man då att man blir utnyttjad?
Nej, det känner jag inte alls. Det är bara roligt att träffa de här killarna som var med. Det var ju nästan bara blåvita spelare som var med. Plus Andreas Andersson var med också då. Han var ju inte med 94, men... Nej, inte. Jag känner inte utnyttjad. Jag tycker bara det är roligt att folk vill starta eller spela en sån här match. Även om det kanske var lite dåligt ordnat. Det hade varit roligare om fler hade varit med. Men det beror ju på så att vi har ju så mycket att göra runt omkring. Alltså det är folk som bor utomlands. Det är folk som har andra jobb. Dahlin är ju agent, så han har ju inte tid att göra det. Så han har ju ont i ryggen också. Jocke Björklund bor i Valencia. Och sen folk är ute och reser och har inte tid då.
Om man ser utifrån så vill man ju som supporter kanske lite se er som ett kompisgäng där alla liksom var polare och så. Sen vet man ju att så är ju inte verkligheten.
Det är vi. Alltså, men själv, ju äldre man blir, du vet ju vi som har blivit äldre, att man skaffar inte nya kompisar sådär hip som happ, utan man har samma polare som man har haft under ett antal år. Och nu är jag ju 57 år, så att man är lite mer bekväm i det här att skaffa nya polare. Men den stämningen vi hade 94 och med det här laget där alla drog åt samma håll, den känslan finns ju kvar än.
Så att fortfarande när ni träffas så är det så?
Ja, det roliga är ju att vi kommer in i samma roller. Alltså. Mikael Nilsson är den som en rolig kille som kastar roliga kommentarer på framförallt mig då. Jag försöker skoja till det så mycket som möjligt. Nej, men alla, vi hittar våra roller direkt. Det är som man går tillbaka.
Men finns det inget lite som skav? För jag menar, även i gamla kompisgäng som jag befinner mig i så kan det ändå finnas saker att... alltid roller som man har fått i gamla vänskapsgäng och så är ju inte alltid som man tycker är kanon liksom.
Nej. Jag vet inte, jag kan ju bara tala för min egen skull och jag känner ju att vi har roligt tillsammans. Sen vad de andra tycker runt omkring och vad de enskilda spelarna har för tankar, det kan ju inte jag uttala mig om.
När jag läste Claes Ingessons memoarer, ja, som ju gått bort, så kände jag att det var en lite taskig passning mot dig. Jag gissar att du har läst den.
Nej, jag har inte läst den. Jag har bara läst utdrag där.
Nej, men det var en taskig passning mot dig att du inte dök upp på någon match i Ödeshög, för du istället skulle göra något extra knäck på något sätt, ja, antydde så att du, ja, gjorde det för att få lite pengar på ett annat ställe istället för att ställa upp.
Ja, det var någon match där uppe. Men sista matchen vi spelade i Ödeshög, där var jag ju med. Men problemet för mig är ju att om jag har ett avtal med ett företag att jag ska hålla en föreläsning inför 100-200 pers och det datumet är samma datum jag ska spela, då måste jag ju, då kan inte jag.
Men det känns för mig, ja, men, som att det är lite onödig passning från, nej, ingen som.
Nej, men alltså, man skriver någonting. Claes och jag kommer ihåg, jag kom ju 89 till Blåvitt och spelade ju Klabbe hos oss. Och Andreas kom ju 88, brorsan. Och Klabbe och jag och Andreas, vi hade ju fantastiskt. Alltså vi tyckte jättemycket om varandra. Så att det där tror inte jag på överhuvudtaget. Det är något man skriver bara. Klabbe, jag kommer ihåg Andreas och Klabbe. Jag hade ju jättetuffa dueller. Men vi var jättepolare. Och Klabbe var ju en underbar människa att ha att göra med. Oerhört ödmjuk och snäll. Så att det där tänker inte ens jag på. Jag kommer ihåg att han skrev någonting också, att de la upp bollarna och de skulle skjuta på mig. Så drog de ju nära allt de kunde och det tyckte de var jätteroligt. Men det tyckte ju alla om. För att på träningen så var ju inte jag samma som jag var på matcherna. Det kunde jag till och med vara lite bollrädd ibland. Alltså de skjuter från 2 meter på volley allt de kunde. Det ville ju inte jag. För att det var inte min grej. Alltså på matcher det var okej, men inte på träningen. Och då gjorde de ju det och sen gapskrattade de sen. Och det gjorde de ju bara för att reta mig, för de visste att jag skulle bli förbaskad. Och det där skrev han ju också i sin bok, att de gjorde det ibland. Men det var ju med glimten i ögat.
Hur kände du när han gick bort, som ju på något sätt var den i 94-gänget som blev sjuk och sen tyvärr mycket tragiskt gick bort?
Min frus bror var född 1968, samma år som Claes, och fick samma sjukdom. Och han gick bort på 1 år. Och det är nästan, det är 10 år sedan. Så jag visste ju vad det var för sjukdom han hade fått. Och jag visste att den var obotlig. Så Claes levde ju på övertid. Han levde 5 år efter sin diagnos. Och det var ju, jag ringde ju honom 2 veckor före sin bortgång. Och så ville jag skicka kalsonger till honom. Och då sa han så här till mig, du, kan du inte skicka till mina pojkar också, sa han. Men jag tänkte ju inte mer på det. Och sen 2 veckor efter så fick jag ett sms av Lasse Eriksson att Claes hade gått bort. Jag tror Andreas ringde honom också, han pratade med honom också någon vecka innan. Men jag visste ju inte att han var så dålig, att han var så nära döden när jag pratade eller smsade till honom. Så det var en oerhörd chock. Och det värsta är ju också att de människorna som har ett sånt stort hjärta som han hade, de råkar ofta illa ut och får sjukdomar. Så är folk som lever rövare och dricker och röker och är elaka, de kan leva som är 100 år. Så att ibland tycker man livet är konstigt.
Om man tänker på er som grupp, Vad betyder liksom det? Att var det någonting att ni kunde komma ihop ännu mer efter det?
Nej, det vet jag inte. Alltså, Claes, de hade ju ett gäng i VM med Claes, Limpan, Brollan och Lasse Eriksson, som kallade sig för Mus-gänget, som hittade på massa roliga saker. Ut och flög helikopter. Och, alltså, de behövde den här avkopplingen vid sidan om träningarna och de här viktiga matcherna. De hittade på en massa saker. Jag var ju inte alls den typen. Jag, som jag sa tidigare, så jag tränade, så gick jag och la mig på hotellrummet. Jag hade eget rum också. Så att jag var 100% fokus. Jag kunde inte göra någonting annat. Det enda jag gjorde, kom ihåg, vi var på en sightseeing ute på Alcatraz då, på fängelseön där. Där var jag med. Men jag var aldrig ner på stan eller drack en pilsner eller gjorde någonting. Utan det här VM:et för mig var ju min sista chans. Jag var 34 år gammal och kände att alltså, presterar inte jag nu så är det tack och adjö. Jag får inget nytt kontakt med Blåvitt. Jag får aldrig spela i landslaget längre. Så att, jag var så fokuserad på själva matchen. Men det här andra mosgänget, de hittar på en massa roliga saker. Så jag vet inte vad de andra gjorde heller. Jag skötte mig själv mer eller mindre. Och gjorde allting själv. Men Claes bortgång, det var ju mer än, jag tror inte det svetsade ihop oss på något vis. Det gjorde oss bara ledsna på något sätt då.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nielsen gets it away nicely to Blomqvist. Here's Wren. Can it forward again? Onside. Blomqvist now. A great chance for Gothenburg. Problems for Manchester United. And he scores. United fans here making their voices heard. Blomqvist again doing well. And it's a goal there by Homer. Just when United needed to defend well, the door gets slammed in their face once more. Cormack, the captain, with the responsibility. He makes it 3-1. And United are going out of the European Champions League.
Engelska ITV:s utsände kunde knappast tro sina ögon den där novemberkvällen 1994. Då IFK Göteborg slog ut Manchester United ur Champions League med en seger med 3-1 hemma på Ullevi. För Thomas Ravelli var 1994 ett magiskt år med VM-brons och gruppseger i Champions League med Blåvitt. Men trots att han storspelat på de stora scenerna fick han aldrig riktigt chansen att testa på livet som utlandsproffs.
Om man ser till din egen karriär, så många av dem i VM94-gänget blev ju utlandsproffs under många år och på något sätt... Du kom ju bara iväg ett sista år till USA. Hur kände du kring det?
Jag vet inte. Alltså jag stack ju från Öster 88 när vi åkte ur Allsvenskan till Blåvitt. Och kände det var ett steg upp. Men det var ju mycket svårare att bli proffs på den tiden. Du hade Bosmandomen som kom 96-97 där spelarna kunde gå. Vi var ju livegna på vår tid. Alltså klubben ägde ju oss. Och vi kunde ju bli ettårsfall. Alltså jag tror dagens ungdomar har glömt det där. Man kunde till och med bli ett år för att man inte fick spela fotboll på ett år om man inte skrev på ett nytt kontrakt med den klubben man tillhörde. Men i efterhand kan man väl tänka så att jag skulle nog satsa lite hårdare och tränat lite hårdare och försökt sticka utomlands någonstans. Men sen gick jag till Blåvitt och där spelade vi Champions League 4 gånger och vann SM-guld 6 gånger. Så att rent fotbollsmässigt tror jag ju inte att jag hade blivit en bättre målvakt. Däremot så hade jag ju fått en ekonomisk plattform att stå på och tjänat mycket, mycket mer pengar om jag hade gått till en annan klubb.
Hur många bud känner du till som fanns både i Öster och i Göteborg? Eller fanns det inga?
Jo, det fanns det säkert. Men jag kommer ihåg efter VM här så var ju, om det var Porto eller Sporting Lissabon som till och med var uppe här och ville köpa mig. Men då har jag hört ryktas om att både Thomas Wernersson och Gunnar Larsson gömde sig. De ville ju inte sälja mig då.
Men gick du inte på Wernersson och Gunnar Larsson?
Nej, alltså jag var inte sån, utan jag...
Det är klart du var.
Nej, men jag kände nog lite så här trygghetsnarkoman på sätt och vis. Jag ville spela där uppe. Det var tryggt. Vi hade 3 barn och tyckte att det här blir omständligt att sticka iväg här. Alltså, skaffa nya skolor. Och det blir för mycket arbete i det här. Alltså, så att, nej.
Men är det egentligen det enda riktiga konkreta utlandsbud du känner till förutom då när du gick sen till Tampa Bay?
Ja, nej, men jag hade ju Öster också, men det var ju smålag, det var ju inte de här, alltså hade Manchester United eller något tysk storklubb ringt och frågat. Jag vet att Bayern München var ju intresserad av mig 81 tror jag, och då spelade vi borta mot dem i Europacupen. Och fick stryk med 5-0. Och klart, då var inte intresset så stort längre.
Hade du agent?
Jag hade någon. Men på den tiden var det inte så att man hade agent. Jag har ju aldrig haft. Jag skrev på något kontrakt att han ska försöka sälja mig. Det var inte så för riktigt. Nu har ju alla spelare. Är man 12 år har man ju en agent redan. Så att, det är ju helt annorlunda nu för tiden. Och jag tror ju att hade jag spelat nu, det hade ju varit proffs direkt. Det hade ju stuckit till någon klubb direkt när jag var 20-21 år gammal.
Du spelar ju i Blåvitt under storhetstiden när du spelar Champions League. Ja. Många pratar om de enorma pengar ni tjänar som plöjdes in i idrottsfonder och liknande. Ja. Kan du leva gott på det?
Alltså jag har alltid försökt spara pengar och investera pengar. Så att det beror ju precis på, lever man inte i en excess att man ska ha 17 bilar och kan man nog klara sig på det här, men jag vill ju göra någonting annat också och starta någonting och ha någonting meningsfullt i mitt liv att göra, så att jag skulle inte kunna sitta här bara och leva på de pengarna.
Men du blev inte lite avundsjuk på Bolin och Dahlin och dem när de kom insladdande i en Ferrari och nya klockor och så?
Nej, det är klart att Jag levde ju sparsamt. Jag kommer ihåg första kontraktet jag skrev med IF Göteborg 1989. Då hade jag 15 000 i månaden. Plus matchpremier sen. Och sen hade jag en hyra, kommer ihåg, vi bodde i Frölunda i ett radhus. På 5 000 kronor. Så att, det var tufft. Man kunde ju inte gå ut och parta och leva ut pengarna. Det gick ju inte, utan då fick man spara. Och jag har ju alltid sparat i mitt liv och investerat i fonder. Så att jag ska inte klaga. Alltså, jag tillhör ju en generation tillbaks från Brolin och Martin och Kenneth och alla de här. Va? Så att, jag ska vara tacksam att jag har tjänat lite pengar. För den generationen jag tillhör har ju inte tjänat några pengar överhuvudtaget. Det är bara att gå tillbaks till Ronny Hellström och Ralf Edström, som Ralf exempelvis. Han var ju lika stor som Zlatan på den tiden, på 70-talet. Och de tjänade ju inga pengar när de var i PSV eller Kaiserslautern. Kanske tjänade 500 000 om året efter skatt. Och det tjänar de på en vecka, vissa av dem nu. Va? Så att...
kan man vara avundsjuk just på när man tittar på Zlatan och dem, vad de drar in på att spela?
Nej, alltså jag tänker inte i de banorna riktigt. Jag är glad för deras skull. Och jag har ju, jag menar, jag bor fint. Jag har mina bilar. Och, nej, men det är nästan för mycket pengar i idrotten nu. Men det är ju inte spelarna i sig som bestämmer, utan det är ju tv och de som sänder de här matcherna. Det är de som bestämmer lönerna, mer eller mindre. Så att nej, någon avundsjuka har jag aldrig känt. Det har jag inte. Däremot så kan man ju känna att man har velat bjuda mer och så vidare. Det kan jag göra nu för tiden. Så är det ju otroligt. Jag försöker ju vara givmild och öppen och sådär. Så att på den tiden hade man inte råd.
När du tittar på fotbollsmatcher, tittar du extra på målvakter då?
Ja, det gör jag nog. Och det tråkiga är ju att man visar ju inte så mycket av de här räddningarna, utan man visar ju bara målen hela tiden. Målvaktsspelet har ju utvecklats. Det är ju fantastiskt roligt att se en sån som Manuel Neuer spela fotboll. Det är ju en fröjd att se honom med det.
Hur hade en Thomas Ravelli klarat sig med dagens fotboll som gäller liksom för dagens målvakt?
Oj, det var en hypotetisk fråga. Nej, men alltså, jag vet ju när jag kom fram på i början av 80-talet, då ändrade de lagen vi mötte sin spelstil. Många slog ju inlägg och jag var ju väldigt, väldigt duktig på att gå ut och plocka inlägg och läsa spelet. Och jag vet ju att då slog de bara bollar på första stolpen stenhårt, så jag inte vågade ta det klivet ut då. Så det var ju fantastiskt roligt för mig att ett motståndarlag förändrar sitt spel på grund av målvakten. Men jag vet inte om jag hade klarat mig så himla bra. Jag var ju inte så bra på fötterna, men det går ju att utveckla det också. För alltså, under den här perioden jag spelar så blir ju förändringarna jättemycket. Alltså förr i tiden fick du till och med ta upp bollen, tillbaka spel, plockade upp bollen med händerna. Alltså fick du lägga ner bollen och rulla bollen, så fick du plocka upp bollen. Du fick göra det många gånger som helst. Och sen ändras tillbaka spelet och så att jag fick ju vara med, för då fick man ju tänka, jag får inte plocka upp bollen med händerna nu. I början var det jättesvårt att förändra den tanken.
Idag har ju Manu Neuer på något sätt satt någon slags prägel med det här spelet, nästan som en liv. Ja. Och, tycker du det är en häftig utveckling, eller tycker du att det saknar du hur det var?
Oj, nej, det är ju en otroligt rolig utveckling. Det är bara att gå tillbaka till 50-talet. Då stod ju målvakterna på linje. Det var som handbollsmålvakter mer eller mindre. Gick aldrig utanför straffområdet. Var knappt ute i sitt eget straffområde. Utan man stod kvar där. Sepp Maier i Bayern München och i västtyska landslaget på den tiden. Han var ju nästan en av de första som gick ut och plockade inlägg. Även om han var ganska liten. Men han hade ju det var ju min idol när jag var liten. Han gick ut och läste spelet och plockade inlägg. Och det tog jag ju intryck av. Och jag hade ju en otroligt bra spänst. Och kunde gå ut och läsa spelet och vara där innan. Så jag slapp ju de här smällarna. Jag vet ju att jag hade ju konkurrenter till målvakter som hatade hörnor. Som hatade inlägg. Men jag älskade det. Det var det jag var bäst på.
Om du ser på svenska målvakter, Andreas Isaksson har ju lagt av många... Hylla honom som en av de bästa, kanske inte den bästa i svensk historia. Hur ser du? Nej, är du där och tampas med Isaksson?
Ja, men Isak, han hade ju en... Eller är faktiskt en målvakt som gör väldigt få misstag. Det är knappt jag har sett Isak göra misstag. Så att, men däremot så gjorde inte han riktigt... Alltså han skulle kunna utvecklas mer. Isak var för snäll, eller är för snäll. Han skulle vara mer... tuff, lite mer jäkla anamma i straffområdet och så vidare. Det är väl det som man saknar hos Isak. Men fantastiskt målvakt han varit.
Om du ser på Robin Olsson som gjorde det bra i sin tävlingsdebut mot Holland, sen inte riktigt satt på prov av sig mot Luxemburg.
Nej, men mot Holland var ju helt otrolig. Alltså han är... Det är lite mer jäkla anamma i Robin än det var i Isak, känns det som. Och han är ute och plockar ett inlägg och tar för sig straffmålet också. Så att jag är imponerad.
Vilka andra svenska målvakter har du koll på som du ser framöver?
Alltså det är ju Karlgren man har koll på. Alltså nu såg jag dem igår. Såg jag det var någon mål som hette Rinne efter. Men jag har ingen koll överhuvudtaget.
Örebro tidigare.
Ja, men alltså honom har jag ju inte sett. Igår när han släppte in 5 bollar. Jag visste inte vilket lag han spelar i. Det är ju många målvakter som är ute som man inte tittat på överhuvudtaget. Det är någon till i vet han, Johansson i Holland.
Carl-Johan Jonsson i Frankrike, Gangon.
Ja, men man ser, alltså det är mycket enklare om man ser dem i allsvenskan. Då har man ju koll på dem. Men nej, jag har inte koll på. Det är de två man har koll på.
Du var ju rätt aktiv när du stod i mål och liksom skällde lite på medspelare och liknande. Hur viktigt är det att ta en sån roll?
Det går ju inte att förändra, tror jag, sitt sätt att vara. För mig var det ju så att när jag verkligen var fokuserad, då försökte jag ju styra mina medspelare och gapa och skrika. Du har en gubbe bakom dig, backa hem, flytta upp. Och ibland blir man ju vansinnig. Jag har ju en grej när jag skällde ut Pontus under VM mot Saudi.
Pontus Kammark.
Ja, det var ju ganska rolig händelse i sig. För att vi spelar mot Saudiarabien och så kommer de på högerkanten där. Och Roger Ljung spelar ju vänsterback. Och han släpper in killen så han får en bättre skottvinkel. Istället för att pressa honom ut mot hörnflaggan. Och jag gör en kanonräddning när killen skjuter. Och nu går jag fram till Pontus och skäller på Pontus. Och det är ju fel gubbe att skälla på. Jag skulle ju ha skällt på Roger Ljung. Men då var man så inne i matchen. Och Pontus står där som ett fån. Han fattar, varför skäller du på mig? Men han känner ju mig från Blåvitt-tiden. Så nej, jag bryr mig inte om honom idag. Han är ute och seglar. Så för mig var det ju så att var jag fokuserad, då skulle jag gapa och skrika. Och jag skulle styra mina medspelare. Och jag skulle vara inne i matchen. Även när bollen var ute. Uppe på anfallsspelet. För var jag inte det, då var inte jag fokuserad. Det var mitt sätt att koncentrera mig på. Men jag tror inte man kan förändra en människa eller en målis till att börja gapa och skrika bara för man ska göra det. För då blir det jobbigt för dem.
Om du tittar på din karriär, är du förvånad att du inte fått frågan exempelvis att vara målvaktstränare i landslaget eller något sånt?
Nej, alltså jag... Både ja och nej, för jag tror ju att jag har väl, alltså det är inte bara, alltså att vara målvaktstränare i landslaget är ju inte, det är ju mer att man ska vara en trygghet och man ska kunna tala med målvakten där och berätta hur det känns och hur du ska göra men jag tror inte jag har, det krävs mycket mer utav målvaktstränarna idag än på min tid. Du måste gå igenom var skjuter de straffarna. Du måste ha koll. Du måste titta väldigt mycket på andra matcher. För att titta hur motståndaren fungerar i frilägen. Var de skjuter. Vilken fot de är bäst på. Det finns så mycket information du kan få tack vare nätet. Då. Du kan se matcher på motståndarna på ett annat sätt. När jag spelade... visste man ju verkligen, man visste ingenting.
Nej, som exempel när du gick in i straffläggningen inte i Rumänien, Palo Alto, du hade inte en aning.
Inte en aning var de sköt sina straffar.
Det är inget Tord Grip och Tommy Svensson hade pratat med.
Nej, men jag tror inte det fanns på den tiden. Att man kunde, jag hade ju, Lennart Ljung var ju målvaktstränare i landslaget på den tiden, den gamla Halmstads målvakten. Men han var ju mer som en trygghet och hjälpte en och skötte träningarna och så. Men i dagens läge, vet du, det är ju bara att kolla på målvakterna idag, de får ju en lapp. Du skjuter han så skjuter han oftast i det hörnet. Vad heter han, tyske landslagsmålvakten som tog 5 straffar i VM 2006?
Jens Lehmann.
Lehmann, ja, han fick ju en lapp där utav Köpke. Där det stod var de sköt straffarna. Och den lappen auktionerades ut sen. Att han fick... Jag tror han fick 1 miljon euro för den. Till välgörande ändamål. Ja, det är ju fantastiskt.
Den gjorde tänk om du hade haft en VM94-lapp. Ja. Den hade kanske inte varit 1 miljon euro, men kanske 1 miljon kronor.
Det enda jag har kvar från VM, det är faktiskt mina handskar. Resten av grejerna är helt bort.
Ja, okej. Okay. Inte sålt alltså?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej, jag tänkte till välgörande.
Ja, nej, det har jag inte gjort.
Ja, Anders, vad ska man ge en riktig Svensson? Karl-Erik Nilsson på fotbollsförbundet funderade långt och länge. Han tänkte kanske en enplansvilla i Borås eller kanske en liten golden retrievervalp eller någonting. Nej, bättre upp, Anders. Du ska nämligen få en sprillans ny bil!
Ja, hur låter det?
När Anders Svensson slog Thomas Ravellis landskampsrekord belönades han med en bil av Svenska fotbollsförbundet. Ravelli själv hade fått behålla till godo med något betydligt enklare. Och även om den gamle stormålvakten inte missunnar den nya generationen att tjäna pengar, så har de upptrissade lönerna konsekvenser. Inte minst för hans gamla klubb, IFK Göteborg. Hur noga följer du landslaget?
Jag följer landslaget. Jag tittar ju alltid när de spelar. Och sen om jag har jobb uppe i Stockholm när landslaget spelar, då åker jag och tittar också. Men annars tittar jag på TV.
Vad kände du när Anders Svensson tog ditt landskampsrekord?
Alltså Anders sa ju till er i massmedia att nej, jag bryr mig inte om det här rekordet egentligen, sa han. Utan jag är bara med för att jag tycker jag har plats och jag är duktig i landslag. Men där ljuger han. Innerst inne så ville han ju slå det här rekordet. Det är jag ju 100% på. Jag vet, Erik Hamrén bor ju mer eller mindre granne med mig här i Mölnlycke. Jag har träffat honom på matbutiken där nere. Och då sa att nu får du sluta ta ut Anders. Det här går ju inte. Han slår ju mitt rekord. Jag ska ta ut han några matcher till, sa han. Och så skrattade han. Nej, men rekord är ju till för att slås. Sen är det ju faktiskt så, jag läste någonstans att han kanske inte har gjort det. Utan,
nej, vissa matcher är inte officiella.
Nej, så att rent Svenska fotbollförbundet har väl, jag vet inte, har gjort 146 eller 147 landskamper, va?
146 tror jag.
Ja, jag tror han har gjort lika många som jag egentligen.
Är det något du kommer gå vidare? För internationellt tror jag att du har rätt.
Ja, nej. Det
hade i och för sig varit kul om du drev det till hit.
Ja, jag får gå det till skiljedomstolen. Men det var ju likadant när jag slog antalet rekord. De här 143 landskamperna. Då var det ju en saudiarabisk spelare som hade påstått att han hade spelat fler landskamper.
Ja, just det.
Så jag fick ju egentligen det här priset att spela fest. Jag har ju det här stort på mitt kontor. Det fick jag postumt, det fick jag något år efteråt. Du har ju egentligen, jag fick ju inte det under jag gjorde det, utan jag fick det efteråt sen istället.
Fick du någon bil av förbundet?
Du, det där var ganska intressant. Tänk när han fick det här. Alltså, jag tittade på TV och jag sa till min fru, detta är, han får en bil. Jag fick en keramikklocka, kom jag ihåg. Som ser ut som en fotboll i svartvitt. Det fick jag som pris. När jag slog rekordet där. Men för det förändras ju. Han tog inte emot bilen heller. Tror
jag. Jo, han tog det. Leasingbil i 3 år var, visade sig hur det var.
Ja, men det var ju bättre. För att han hade fått betala skatt.
Ja, men det fick han på leasingbilen också.
Ja, okej.
Okay. Det var dyrt.
Ja.
Men du kände inte alls liksom att fan, varför gör de så? Att de liksom ändrade så stort?
Nej. Allting förändras. Alltså när jag kom med i landslaget i början av 80-talet så hade vi ju ingen materialare ens. Utan Laban och Bosse Nilsson tog ju hand om tvätten. De plockade ihop kläderna som vi hade slängt på golvet och la i. Alltså, allting förändras och blir mer professionellt. Det var ju likadant när jag kom från Öster till IFK Göteborg. Vi hade inte ens samma kläder på oss i Öster när vi tränade, utan någon hade rött, någon hade blått och någon hade något annat märke på sig. Så allting blir mycket mer professionellt, både gott och ont, ju längre tiden går.
Hur upplevde du Hamrens landslag?
Ja, intentionen med Erik var ju otroligt bra, alltså att man verkligen, han pratar mycket om shining och man ska våga, men svensk fotboll är ju inte så himla bra, så att vi ska nog satsa mer på försvarsspelet och när vi möter så här duktiga lag så ska vi tänka mycket försvarsspel, lite som Lagerbäck och Tommy Söderberg körde. Intentionen var bra, men vi lyckas ju inte, vi gick ju till slutspel, men sen funkar det inte. Framförallt då när vi spelade i Ukraina och Polen. Där vi i första matchen spelade med en massa unga spelare. Istället för att köra med de gamla med erfarenhet. Men vi har ju gått i slutspel. Och det är ju det vårt mål är egentligen i svensk fotboll.
Så du gillar bättre det Jan Andersson som tar det med tillbaka till Lagerbäck-fotbollen?
vi bygger ju upp ett nytt landslag igen. Vi hade en superstjärna i Zlatan som drog det stora lasset under många, många år. Och var Zlatan ifrån och gjorde bra ifrån sig så spelar ju landslaget bra också. Men man kan inte förlita sig på en spelare bara. Nu försöker man ju bygga om landslaget igen och ge fler ansvaret och fler får kliva fram. Och det är ju nog mer det sättet som vi i Sverige ska spela.
Pontus Kåmark brukar ju säga att Zlatan Ibrahimovic hade inte funkat VM 94 för att man hade plockat ner en sån stjärna. Hur?
Jag tror inte att man hade behövt plocka ner honom, utan det fanns ju så många duktiga fotbollsspelare i laget då som tog ansvar. Och de spelarna vi hade med Bollan och Dahlin och de här, de spelade ju redan i storklubbar ute i Europa. Problemet vi har nu är att vi har ju ingen spelare som spelar i de bästa klubbarna. Men det hade vi ju då, så att jag tror ingen fick kliva fram på det här viset att ta så mycket plats.
Hur kände du från sidan när han ju på något sätt tog så mycket plats? För jag menar, det gjorde han ju vare sig man tycker om det eller ej.
Ja, nej, men det är ju en ledarfråga också. Och Zlatan betydde ju, det är ju bara att titta på publiksiffrorna nu när landslaget spelar. De fyller ju inte Friends Arena ens, va? Så att Zlatan betyder och har betytt så mycket för svensk fotboll, så att, och då får man tänka i andra banor också. Man måste vara mer flexibel i sitt ledarskap som Hamrén var. Man kan inte bara bestämma att laget ska göra på ett sätt. Men återigen, det är ju en ledarfråga, för att vi hade ju sådär i Blåvitt också. Vi hade ju 8-10 landslagsmän som var oerhört duktiga och då funkar ett ledarskap. Så att det där är ju, i den här uppbyggnadsfasen som vi har nu, så funkar ju Jannes ledarskap som han kör då. Så att man måste anpassa det på sätt och vis då.
Du bor kvar i Göteborg där du spelade i Blåvitt och du satt ju i styrelsen där. Ja. Några år. Vad hände där? Varför är du inte kvar där?
Jag gick ju med där. Jag skulle sitta i tre år. Men i början så hade vi Blåvitt stora problem. Vi höll på att åka över Allsvenskan. Och jag var lite involverad där och få ny tränare med Bosse Johan som kom hit och byggde upp självförtroendet och det positiva som han har som tränare och som ledare. Sen anställdes ju Mats Persson och han blev ansvarig för fotbollen då. Och då frågade de inte mig om någonting längre. Och då kände jag att det här är ingen mening att jag är kvar här. Och det tar ju bara tid och det är ju ideellt arbete. Man fick ju inte betalt för det där heller. Så att jag tänkte, nej, det här ger mig ingenting. Så att innan Mats började så var jag lite mer involverad i fotbollen då.
Då när han blev sportchef helt enkelt, så att han på något sätt klippte bort styrelsen.
Ja, han klippte bort mig framförallt. Jag hade inte mycket att säga till om. Jag kommer ihåg när Arne Erlandsson blev anställd, så hade de inte frågat mig ens, utan ja, nu har vi skaffat en ny tränare, så ja.
Hur kände du kring det?
Nej, men då är det ju lika bra att jag slutar, för att jag är ju, det var ju ingen mening att jag är kvar då om de inte ställer frågan. Det är därför jag var med i styrelsen. Alltså, det var ju fotbollsmässiga.
Hur är relationen med Blåvitt idag?
Ja, den är väl, jag känner ju knappt någon. Det är ju Mats Gren känner jag tack vare att jag har spelat med honom. Men sen är det ju nytt.
Det är,
ju,
är inte det lite deppigt?
Nej, allting har sin tid tycker jag. Nej, jag känner inte alls så. Ju längre ifrån fotbollen du kommer, det är klart jag är jätteintresserad att det går bra för IFK och de klubbarna jag har spelat i. Men man har inte samma känsla för det längre när man inte känner folk som spelar och involverar.
Så du är inte uppe på kamratgården?
Nej, ibland. Det är inte så ofta nu längre. Men ett tag så var man uppe ganska mycket och käka lunch och sådär. Men nu vet jag inte vem jag ska snacka med.
Men är inte det typiskt Sverige att man är lite dålig på det här och ta hand om gamla? Jag menar, du är ändå...
Ja, det kan jag hålla med om. Man ska nog kunna utnyttja de här äldre spelarna som har varit med i laget under en längre period. Framförallt marknadsföringsmässigt med sponsorer och så vidare. Det skulle man kunna förändra lite grann. Men det är ju en arbetsplats. Det är ju likadant när du har jobbat på ett jobb i 25 år och sen slutar du pensionerad. Första åren kanske du åker dit och fikar med killarna och sen kommer det nya som börjar jobba där och så tappar du kontakten. Så att det är ju...
Fast det är ju lite mer än en arbetsplats med en idrottsklubb. Jag bara såg Winnipeg Jets hade flugit Anders Hedberg och Ulf Nilsson och hyllade dem och det var stort där att folk kanske inte jublar på samma sätt kring en arbetsplats.
Nej, fotbollen är nog lite annorlunda där. Alltså det, i hockeyn hänger de ju upp tröjor som inte får användas med siffror på Hall of Fame på sätt och vis. Men det kanske, man ska kanske förändra det i framtiden och ta hand om de här äldre spelarna på ett annat sätt. Sen är det ju också på det här viset att du är ju en maskin. Och när maskinen är slut så byter du ut maskinen. Det man egentligen skulle vilja göra igen, det är ju att man kanske ska utbilda killarna genom en plattform att stå på när de slutar med fotbollen. Men det handlar ju om att viljan finns hos den enskilda individen också.
Hur känner du när det går lite knackigt för Blåvitt? Som det gör nu och liksom...
Nej, men nu, alltså, de ligger på fjärde eller femte plats. Det är väl under de omständigheterna ekonomiskt sett så tycker jag det är ganska bra ändå. De har ju problem med ekonomin så att de kan inte köpa vilka spelare som helst. Det är bara att kolla på Häcken nu som tar hem spelare som egentligen ska spela i Blåvitt tycker jag. Men de ekonomiska ramarna finns ju inte i IFK längre.
Vad tror du det beror på? Jag menar, du är ju ändå ekonomiskt sinne.
Ja, det är ju för höga löner hos vissa spelare. Det är ju självklart att man kan inte ge en spelare som knappt landslagsmässigt 200-300 000 i månaden. Det funkar ju inte. Men återigen, du måste lägga det på den nivån för att få den här spelaren. Och då sitter du bakbunden.
Öster är ju en annan av min klubb. Känner du något för dem eller är det för långt bort? På något sätt har man i bilden att du kom från Öster. Samtidigt var du ändå så du uppvuxen i Åtvidaberg. Så bodde du i Växjö ett tag och spelade för Öster.
Men det är återigen där också att det är ju ingen kvar längre som man känner. Men självklart, jag vill ju att klubben ska gå upp i Allsvenskan. För det är ju roligt med... Det blir derbymatcher mellan Kalmar och Jönköping, Öster och sådär. Så och sen Växjö i sig är ju en fantastisk stad som har byggt upp en plattform för idrottsmän. De har ju en ny hall för innebandy. De har en ny hall för inomhushall för friidrott. De har byggt en ny arena för fotbollen. Och hockeyn är ju stor som helst. Så att, som idrottsstad har de ju satsat väldigt, väldigt mycket. Till skillnad från de här storstäderna, Stockholm och Göteborg. Där vi har fått vänta på en inomhushall i fotboll i 25 år. Men nu har vi ju då Serneke Arena där de kan träna och spela.
Om jag tvingar dig att välja som sista grej mellan IF Göteborg och Öster, vad är det Blåvitt då?
Nej, du kan inte sätta mig den situationen.
Jo.
Nej. Nej, jag känner ju... Jag känner nog lika mycket för bägge klubbarna, men jag har ju haft framgångar i bägge. Men jag tror inte jag hade kunnat spela fotboll så länge som jag gjorde om jag inte hade spelat i IF Göteborg. Och de framgångarna jag hade med Blåvitt hade jag inte fått med Öster. Så att, det är tudelat. Alltså. Jag skulle Öster och Blåvitt spela så hoppas jag att det blir oavgjort.
Stort tack.
Tack själv.
En social och öppen Thomas Ravelli bjuder på kaffe och mycket samtal när han tar emot i villan utanför Göteborg. Vi går igenom skribenter i media, en del fotboll och lägenhetspriserna i Lund där ett barn studerar för tillfället. Ja, det finns mycket att prata om och faktum är att vi hamnar lite i tidsnöd när det gäller att få in podden. För den nuvarande entreprenören Thomas Ravelli har ett möte på stan och han kör mig ner efter inspelad podd och köper att han kommer lite för sent till mötet. Så att jag ber så mycket om ursäkt för att Thomas Ravelli blev försenad till sitt möte i centrala Göteborg. Podden snurrar naturligtvis vidare och det är Olle Junell Lindberg som producerat i vanlig ordning och vi är alltid tacksamma för era reflektioner, idéer och tankar.
olof.lund@tv4.se är den säkraste adressen. Annars funkar det via Twitter, Olof Lund i ett ord, eller Instagram, Olof Lund i ett ord. Tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.